ska nu tala över ämnet Bibelns indelning, eller på svensk Bibelns indelning. Och man kan ju fråga sig vad det ska bli. Och det har jag undrat över själv också. Det är ett ganska obestämt ämne. Men tanken bakom denna rubrik var den att vi skulle säga något om Bibelns olika böcker. Vad är det som finns i Bibeln och hur är Bibelns böcker uppdelade? Bibeln består ju av en hel rad böcker. Den är ju inte bara en bok, även om vi har den som en bok inom ett par pärmar, så är det ju en hel rad böcker, 66 stycken, 39 i Gamla testamentet och 27 i det Nya testamentet. Och förr hade man ju, eller från början var ju dessa böcker för sig i rullar. Och så småningom har man då sammanfört dem. Och nu har vi dem samlade som ett helt bibliotek som man kan ha nästan i sin ficka. Och det är ju mycket bekvämt och värdefullt. Men i och med att det är ett helt bibliotek så kan det ju ibland vara svårt för kristna att hitta i biblioteket. Och böckerna är lite olika till omfånget. Det är större och det är mindre. Och det är olika typer av skrifter. Vi har i Gamla förbundets, Gamle pakts, Gamla testamentets skriftsamling lagar, vi har ordspråk, vishetsord, vi har psalmer och hymner av olika slag, vi har berättelser om vad som hände vid det persiska hovet på Esters tid, vi har släktregister, vi har listor över vilka offer som skulle offras och stadgar om rent och orent. Vi har kungalängder och vi har profetiska tal. En rad olika saker. Och människor har ibland svårigheter att hitta sig till rätta och att läsa. När det gäller Nya testamentet har vi också en rad olika skrifter. Jag ska låta Glenn Thompson strax få tala lite om just Nya testamentet. Det har sagts mig att en del människor börjar att läsa Bibeln i ordning för att få lite ordning på sin bibelläsning. Få en klar överblick och kännedom om biblioteket, det bibliska biblioteket. Men många brukar sluta i tredje Mosebok. Det är så mycket stadgar och lagar där, så ger de upp. Jag tror detta beror på att det ges för lite undervisning om Bibelns böcker, om biblioteket, om böckernas uppbyggnad och indelning. Vi hade nyligen på Biblikum i Uppsala en genomgång av just tredje Mosebok. Och de få som var där, det var faktiskt färre än här, det var väl 3-4 stycken. De sa efteråt, ja men det här är ju okänt för oss. Och då var det ju folk som ska räknas för att vara lärda och studerade och inte har lärt sig att ta in dyngrepe och jobba på marken utan bara sitter vid böcker hela dagarna. De borde ju vara kloka. Det här är ju okänt för oss. Och det, vi fattar inte och förstår inte vad vi läser om syndoffer och spisoffer och fridsoffer och slaktoffer. Och allt vad det är. Och varför skulle det göra si och varför skulle det göra så? Varför skulle det ta 10 efa mjöl här och 7 kakor där? Och när man inte förstår så tappar man intresset. Och det blir inte ett livets ord från Gud. För det verkar så stumt för en. Ja, men det behövs ju undervisning. Undervisning som är hämtad ifrån skriften själv, av sådana som har gått igenom flera gånger, varv efter varv, detta bibliotek, och som kan orientera. Ni vet vad som händer om man går till ett bibliotek och inte hittar någonting. Man slänger dörren efter sig och går därifrån. Det var det sämsta stadsbibliotek jag har sett, detta i Stavanger. Man kommer in och ska ha tag i en bok, och det är en enda oordning. Man kommer till bokstaven B, så hittar man böcker på P. Och så tittar man på kortregistret, och det är felaktiga hänvisningar. Det är en enda röra. Man vet inte hur man ska använda biblioteket. Man hittar inte, man förstår inte principen bakom uppställningen. Så är det inte i Stavanger, jag har inte varit där. Men om det var så, så förstår alla att det skapar inte intresse att studera, utan man blir vilsen. Och på samma sätt behöver vi då vägledning och hjälp in i Bibeln, i Bibelns böcker, i Bibelns bibliotek, för att hitta och se sammanhangen och förstå i denna rikedom mycket bättre än Stavangers stadsbibliotek. Bättre än alla bibliotek i världen. Och nu är det så att det inte är förvirring i Bibeln. Det är inte så att det som skulle stå under bokstaven A står på fel ställe. Att det är en hit och en dit. Det kan den tro som inte har ordentligt studerat Bibeln. Det tror många när de läser tredje Mosebok eller fjärde Mosebok. Vad konstigt. Jag läste ju nyss om slaktoffer. Och nu kommer det igen här. Om slaktoffer. Vad konstigt. Det verkar som det är upprepningar och dubbletter och ingen riktig ordning. Nej, Bibeln är ett underbart bibliotek med en harmonisk och djupt genomtänkt ordning mellan böckerna och inom de olika böckerna. Och dessvärre hinner vi inte på den här stunden att gå igenom biblioteket och se på denna ordning. Utan här får vi nöja oss med att antyda lite grann och kanske reta aptiten, så att vi kan någon annan gång ha en kurs om just Bibelns böcker. Kanske vi skulle ha 66 timmar, en timme för varje bok. Det är en harmoni i Bibelns bibliotek. En harmoni som många har glömt och många tror inte finns, därför att man får lära sig i dagens läroböcker vid universitet och högskolor och gymnasier och allt vad det är, att Bibeln är en plottrig samling av legender och myter och dubbletter och motsägelser. Man har styckat sönder sådant som hör ihop. Man förklarar att Moseböckerna är en sammanställning av en rad olika författares olika meningar, som har förts samman under många århundraden och inte har mycket med Mose att göra. Tvärtom har det långt senare tid förts ihop olika dokument, och sen har en redaktör tagit del av 4, 5, 10 dokument och försökt att stuva ihop det hela. Sen har en annan redaktör kommit och tyckt att det var dåligt gjort, och sen har han plåstrat om och ändrat och lagt till och dragit ifrån. Och så har det pågått en lång tid innan först 1000 år efter Mose detta verk skulle ha blivit färdigt. Och då förstår ni att det är ett ganska oordnat verk. Det är ett bibliotek där det har varit många tjuvar på besök, som har lagt till och dragit ifrån. Tjuvar brukar inte lägga till, men åtminstone dragit ifrån. Så får man lära sig. Och så blir man då färgad av denna undervisning. Jag måste erkänna att jag själv i någon mån har färgats av det där. Och när man efter studiernas slut på egen hand har gått tillbaka till dessa källor och läst, så har man upptäckt saker som man har blivit blind för under det teologiska studiet. De fem Moseböckerna är ett enhetligt verk. En planerad enhet som det inte finns någon anledning att frånkänna Mose själv. Mose som levde 1526 till 1406 före Kristus. Den äldsta boken, själva grundvalen i det bibliska biblioteket, det är de fem Moseböckerna. Och dessa fem Moseböcker, femrullen, kallas ju i Bibeln för Sefer HaTorah, läroboken. Sefer betyder bok, HaTorah betyder läran eller loven. Lovboken eller läroboken. Ibland så kallas den bara HaTorah, det betyder läran eller loven. Det är det som Herren har lärt och talat genom Mose. Men eftersom det är Herren som står bakom det, det är Herren som har givit det genom Mose, så heter den ofta Torat Adonai. Det betyder Herrens lära. På andra ställen så står det Torat Moshe. Betyder Mose lära. Är det en motsägelse? Nej, det är samma. Det kan kallas Herrens lära eller Mose lära. Det är Mose som har fått föra fram det, teckna ner det, men det är Herren som står bakom det. Och på några ställen står det Sefer Moshe, betyder Mosebok. Och så kan Jesus hänvisa till dessa fem rullar och säga: hur läser ni i Mose? Mose, han har skrivit om mig. Och detta femdelade verk, Moseböckerna, ligger alltså i grunden för hela skriften. Glenn Thomson ska snart tala om Nya testamentets fyrdelade verk, evangeliet, som är ett enda i fyra delar. Här har vi ett femdelat verk, Moseböckerna. Man har trott att detta verk har delats upp av praktiska skäl i mycket sen tid. Men så är det säkerligen inte, utan det är ett enhetligt, planmässigt ordnat, i sig avslutat helt verk som börjar med världsskapelsen och slutar med Mose död, Gamla testamentets medlare. Och vi hinner inte här titta på de olika fem böckerna. Låt mig säga bara helt kort om den första. Vilken underbar enhetlig plan den har. Den består av 10 delar som börjar alla på samma sätt. Detta är följdberättelsen av någonting. Den första följdberättelsen av skapelsen. Skapelsen eller himmelens och jordens följdberättelse, följdhistoria. Och så kommer det Adams följdhistoria, Noas följdhistoria, Noas söners följdhistoria, Sems följdhistoria, Teras följdhistoria, Ismaels följdhistoria, Isaks följdhistoria, Esaus följdhistoria och den 10:e Jakobs följdhistoria. Klart ordnade delar i tydliga enhetliga kompositioner, och framför allt detta så står skapelsen, som vi ska tala om ikväll. Skapelsen. Det skulle föra för långt att gå in på hur dessa böcker mera planmässigt är utformade bok för bok. Och eftersom Mose författarskap är så betvivlat, så borde jag kanske ta tid med att gå igenom bevisen för att verkligen Mose står bakom Moseböckerna, att det är hans verk. Att detta som ni får höra är också konservativa kommentarer om javisten och elohisten och prästkodex, det är bluff. Finns inga sådana dokument annat än i människotanken. Finns inte ett enda dokument, inte en enda handskrift av javisten eller elohisten eller prästskriften, utan allt som finns, det är handskrifter till de texter som vi nu har. Och teorierna bakom att det skulle vara olika källskrifter som har kokats ihop bit för bit har grund eller argument bakom sig som är ihåliga, som vi lätt skulle kunna smula sönder. Nej, Mose lag står där. Och ni vet ju, när vi kommer till Josua, han som var Mose följeslagare och som förmodligen avslutade femte Mosebok med att berätta om sin lärares död. Och sedan fortsätter, och sen efter honom så kanske det är Samuel framförallt som har bevarat vad som hände under domartiden. Och hur sedan den ena profeten eller efter den andra kommer, många av dem nämnda vid namn i krönikeböckerna, som bevarar, ger rapporter om Herrens väldiga gärningar och hans tal till oss, till sitt folk. Ändå tills den sista profeten Malaki kommer på 400-talet före Kristus. Och sen blir det tyst, men likväl finns det liv och en väntan efter kvinnans säd, tröstaren som ska komma. En säker vägledning hade redan givits, så att en Simon är helt viss när han ser det lilla barnet. Där är Israels frälsning. Nu har jag sett, nu har mina ögon sett Israels frälsning, tröstaren. Nu kan jag insomna i frid efter ditt ord. Ett ord hade givits, allt ifrån Moseböckerna och sedan genom Josua och Samuel och de andra profeterna. En fast och säker vägledning. Ett underbart bibliotek av heliga bokrullar. Det är en tragedi när den moderna forskningen har försökt smula sönder Moseverk och menar att det som är grundvalen egentligen inte är grundvalen. Alla profeterna och deras skrifter utgår ifrån Moselag, hänvisar till Moselag. Redan Josua talar om den. Den finns där, denna lära, denna undervisning. Och man tar sin utgångspunkt i den, predikar för folket Guds ord i anslutning till den. Och sen har man då sagt, nej, den fanns inte. Den kom till först efter profeterna. Så man vänt upp och ner på allt sammans. Någon annan gång ska jag försöka att stanna inför Mose. Och uppgiften om att Mose verkligen skrev upp, fick order av Gud att teckna ned allt efter hand som Gud talade och uppenbarade sin vilja, fick order att också bevara många viktiga saker om deras vandring genom öknen, teckna upp det hela, platserna, teckna upp kriget mot amalekiterna. Och så kommer det i femte Moseboks 31 kapitel, när nu Mose fullkomligt hade tecknat upp allt samman i en bok, och så överlämnas den till leviterna för att vi skulle bli lärda i denna lära, hålla fast vid den. Och den gavs åt Josua. Och Josua förmanades att hålla fast vid detta, inte lägga till, utan förbli vid den i alla stycken. Och så kommer profeten och säger detsamma, och förmanar och varnar och påminner om löftet som redan är givet om Messias, och talar mer och mer om honom. Han kommer av Judas stam, han är en telning av Isais rot. Han ska födas i Betlehem, säger Mika. Han ska födas av en jungfru, säger Jesaja. Han ska genomborras för våra synder, säger Jesaja och David. Han ska ta bort all vår synd. Genom hans sår ska det bli botat för oss. Ja, profeterna inte bara talar om vad som ska ske. Profeten hade sett det, hade skådat hans verk. Redan Abraham var en profet, kallas för profet, och Jesus säger om honom: han såg min dag, han såg mig och mitt verk, och han blev glad. Abraham trodde ju, och det räknades honom som rättfärdighet. Nu ska Glenn Thompson fortsätta att säga något om Nya testamentets skrifter, om hur de talar om att Jesus nu har kommit, och hur de bevarar denna undervisningen och inskärper den för oss, och hur vi nu har den samlad också i Nya förbundets skrifter.
I första kapitlet Uppenbarelsenboken, Gud säger till Johannes: skriver sakerna som du har sett. Och det är bara i Uppenbarelsenboken som vi ser att Gud har givit en av de apostlar en bestämd befallning att skriva ner Nya testamentsbudskapet. Men vi vet från Jesus sista ord här på jorden att de måste göra det. Han sade: gå ut och gör alla folkslaget till lärjungarna. Och de 12 apostlarna, de kunde inte göra det. Personligt går och besöka hela världen. Så i denna befallning alltså var en befallning att skriva ner, så att genom den skrivet ord de kunde sprida evangeliet genom hela världen. Och vi läser också i den 14 kapitel Johannes att Jesus sade: men talsmannen, den heliga ond, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära eder allting och minna eder om alla som jag har sagt eder. Heliga ande skulle komma efter och påminna dem av alla vad Jesus har sagt. Och det har han gjort och har givit dem den impulsus att skriva ner den budskapet som Jesus har lärt dem. Det har vi i Nya testamentet, 20 olika böckerna. Det finns 3 stora delningar i Nya testamentet. Den första kallas evangeliet. Det finns 4 evangelierna, men kallas evangeliet i den tidigaste kyrka. Och i den tidigaste handskriften vi ser att ovanpå varje bok står kata Matteon eller kata Johannon, och kata översätts med enligt Matteus och så. Men verkligen det är en partitiv uttryck och skulle översättas med den del som Matteus skrev, den del som Johannes skrev, för det verkligen var bara ett evangelium. Det var ingen flera, som många liberalteologer idag påstår. Det finns en Johannin teologi och en Petrin teologi och en Paulin teologi. Det finns bara en evangeliet. Om man läser den första ord av den 4-faldiga evangeliet, man ser hur det är sant och vad evangeliet verkligen är. Matteus börjar: denna är boken om Jesus Kristus, Davids son. Eller man skulle översätta med den följd historia. Matteus kände mycket väl sin gamla testamentet, och han börjar sin bok precis som Mose har uppdelat första Mosebok, som Dr. Erlandsen har just sagt. Detta, han talar om den följdhistoria av Jesu Kristi och säger denna är boken om Jesus Kristus. Markus talar om den begynnelse till Jesu Kristi, Guds sons evangelium. Och Lukas, när han skrev sin andra bok, Apostlagärningarna, han börjar att tala om sin första verk och sade, jag skrev om allt det som Jesus begynt med både att göra och att lära. Så evangelium, ett evangeliet är den fyrfaldiga evangelium. Allt kommer att skriva ner för oss Jesus, vad Jesus gjorde och vad Jesus lärde. Den första tre är mer historiska i meningen att de ger en historiska berättelse från Jesus, från tiden när Jesus var född till han har uppstått från döden och uppstigen till himlen igen. Var Johannes evangelium är lite mer teologisk bok, och han säger att han har väljat viss berättelse för att bevisa dem att Jesus Kristus var Guds son och att genom denna tro de skulle bli frälst. När Lukas skrev, han sa att det var många som har satt ner den berättelse om Jesus liv. Och vi finner att det var inte bara fyra evangelier, men det var många, många. Det var en Petrus evangelie, och en Thomas, och en Filippus, och en Bartholomeus evangelium. Men det kan bara vara en barn kan läsa dem och kan skilja mellan den äkta Guds inspirerade evangelium och det andra. Det finns ingenting att jämföra. De är två helt olika slags verk. Och vi ser att i den tidigaste kyrka de har talat mycket om den fyrfaldiga evangelium. Det var allt tillsammans i ett evangelium, men det hade fyra delar. Och vi ser att i den tidigaste tiden, en man, kanske en som heter Titian, har samlat de fyra evangelier i en berättelse som heter Dia Tesseron, genom de fyra. Så det var ingen tveksamhet i den tidigaste kyrka att det var bara fyra äkta evangelier. De är de som vi har bevarat. Den andra del heter Ho Apostolos i den tidigaste kyrkan. Apostolen. Och det var den 13 brev som apostel Paulus har skrivit. Och Hebreerbrevet. Och apostlagärningarna. På en mycket tidig tid vi finnas de böcker samlad tillsammans i en bok. Och det heter Ho Apostolos, apostolen. Vi har en mycket gammal grekisk handskriften från andra århundradet som har bara de böcker tillsammans. Det har blivit den andra del. Och det var naturligt att man samlar ihop Pauli brev. I Kolosserbrevet kapitel 4 Paulus har uppmanat den Kolosserförsamling att de skulle växla brev med församlingen i Laodicea så de kunde läsa varandras brev från apostel Paulus. Och det var en naturlig sak att göra, och det måste ha hänt i alla församlingar som har fått brev. De har bara växlat dem, och då de har kopierat dem och har behållit en kopia för deras egen församling. Och så de har börjat det här församlingen, samlingar av brev. Och redan i andra Petri brev i kapitel 3, vers 15 och följande, apostel Petrus hänvisar till Pauli brev som en sak som medlemmar i församlingen kunde förstå som en grupp, en samling av brev. Den tredje delen kan kallas allmän brev. De var den övriga åtta skrifter i Nya Testament. Först var den tre Johannes brev samlad och har cirkulerat tillsammans och spridat tillsammans. Och då Petris två brev och de andra brev och uppenbarelsenboken har kommit att bli samlad och har spridats tillsammans. I den tidigaste kyrka, docent Erlandsen har redan hänvisat till roller. Här man hade en roll. De hade ingen böcker som vi känner till idag. Men de skrev på en roll. Och man kan säga att evangelierna, till exempel Matteus, är en viss längd. En viss längd. Just något som kunde rimmas på ett rolla. Men när de har samlat fyra evangelierna tillsammans, de kunde inte använda bara ett roll längre. De måste ha flera. Och det har börjat att vara mycket dåligt när man måste ta fyra rollar med till kyrkan. Eller måste ha 13 eller 14 Pauli brev tillsammans. Det var inte så bra, så de har upptäckt att det går fin om man bara tar en stick av papyrus eller pergamentum och har skrivit på båda sidan, och då ser de tillsammans. Och många tänker att den bok har just kommit från den tidigaste kristna församlingen som har vilja samla den fyra evangelier tillsammans i en bok, all tillsammans, och Paulis brev tillsammans. Och då de har upptäckt att de kunde se tillsammans evangelium och Pauli brev och allmän brev till en större bibliotek. Och då man kunde göra samma med Gamla testament och har allihop i vad heter Bibeln. Och det har hänt redan i den andra, tredje århundra. Mycket kort tid efter Nya Testaments böckerna var skrivet. Och när man tittar på ordning som har kommit till, det är mycket logiskt också i Nya Testament. Man börjar med den fyra evangelierna. Och det börjar med Matteus. Man kunde inte bättre börja Nya Testament utan med ordet denna är boken om Jesus Kristus, för det gällde hela boken, hela Nya Testament. Och samtidigt han hänvisar tillbaka till hur det går ihop med Gamla Testament. Man kan inte skilja nya från gamla, för han säger denna är boken om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Och då han ger den hela släktling tillbaka. Och när man ser, man går då från evangelierna till tiden när Jesus uppstig till himlen. Och då man har apostlagärningarna som en fortsättning av den tidigaste kyrkans historia. Och som inledning till Pauli brev som följer efter. Och då man slutar hela med allmän brev och allra sista kommer uppenbarelsen bok. Och här kunde Bibeln bättre sluta med upprepa den vad Bibeln säger många ställena. Låt ingen lägga till eller ta ifrån denna boken, denna profetiska ord. De som vittnar om detta Han säger, jag kommer snart. Ja, Herren, kommer snart. Hur kunde man bättre sluta hela Bibeln med detta uppmaning? Och så vi ser att Nya Testament också var inte bara en blandning av många olika böcker, utan någon grund för ordning. Men att heliga ande har sett inte bara att orden har skrivits ner, men också att de blir bevarad i en logisk sätt i boken som vi har idag som Bibeln.
Ja, det var en kort vandring igenom de 66 böckerna, detta märkliga bibliotek. Jag hoppas att denna vandring ska göra er ännu mer intresserade av att gå till biblioteket, detta bibliotek, och läsa och begrunda. Jag glömde att säga att, men ni finner det i den här lilla skriften, att när det gäller Gamla testamentet så är det på samma sätt ordnat i tre huvuddelar, precis som det nya. I först läran, de fem Moseböckerna, loven, och sedan profeterna, och slutligen den tredje delen, skrifterna. Den indelningen följer inte riktigt våra biblar, utan här är det ordnat efter. Efter Moseböckerna har man indelat det i historiska böcker, och därefter poetiska böcker, och slutligen profetiska böcker. Men i den samling av bokrullar som var ordnad på Jesu tid och som Jesus brukade, som brukades i synagogan, så kom ordningen istället på det sättet att efter läran, den grundläggande undervisningen genom Mose, loven, så kom profeterna. Och då hade man först de förra profeterna och därefter de senare profeterna. Och de förra profeterna, det var fyra. Det var Josua, det var domarboken, det var Samuelsboken, så som en enda rulle, båda Samuelsböckerna. Och det var Konungaboken, som en enda rulle, bestående av båda kungaböckerna. Dessa fyra kallades för de förra profeterna, därför att det var ju ett profetiskt ord. Det var heliga Guds män, profeter, som hade bevarat denna historia. Och de senare profeterna, de är vi vana med att kalla för profeter. Det var då Jesaja, Jeremia, Hesekiel och sen på en enda rulle de 12 små profeterna. 12 profeterna eller små profeterna, som tillsammans blir ungefär lika långt som Hesekiel eller Jeremia eller Jesaja. Och småprofeterna, det är ju en märklig samling av 12 profeter. De är inbördes ordnade på precis samma sätt som det är i era biblar. Och det är lätt att minnas dem om ni lär in dem tre och tre. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefania, Haggai, Zakaria, Malaki. Och så kom då efter profeterna skrifterna. Och skrifterna hade då först tre stora skrifter, psalmernas bok, ordspråksboken och Job. Och så kom det fem festrullar som lästes vid de fem olika högtidsfesterna. Påsken börjar ju året, året börjar ju med Nisan, någon gång i mars-april, och då läste man Höga visan. Och vid veckofesten, det som är vår pingst, då läste man Ruts bok, så den kom där. Och sedan den nionde av, i månaden av, blir någon gång i augusti, då hade man en sorgefest till minne av Jerusalems tempels tre förstöringar, då Guds helgedom revs ned. Och då läste man klagovisorna. Och sen på hösten, lövhyddohögtiden, då läste man predikarens bok. Då när man hade fyllt sina lador, då när man hade tagit reda på vinrankans frukt och hade lagt upp förrådet för vintern, då behövde man läsa "Allt är förfänglighet." Det vill säga, det är inte bara Nya testamentet som avslöjar. Den mänskliga strävan, så som förfänglig och oduglig, otillräcklig, ingenting att bygga på inför den helige guden och evigheten. Vad hjälper det om jag har fulla lador och allt gott här i världen, men icke Gud, icke hans ord. Många människor förstår inte predikarens bok, men den handlar om detta. Utan Gud och utan hans ord så är allt det värdefulla som i sig är gott, en god hustru eller ett arbete eller rikedom eller fulla lador, likväl ingenting att bygga på. Allt är förfänglighet. Och så slutar ju predikarens bok. Vad är summan på allt detta? Frukta Gud och håll hans bud. Ty det hör alla människor till. Så kunde man riva sina lövhyddor och gå hem var och en till sig efter de 7 dagarna. Och så hade man en fest till. Det blir ungefär i januari, februari. Man firade Purimfesten och läste Esters bok. En del människor förstår inte vad Esters bok har i Bibeln att göra. Det handlar ju nästan inte alls om Gud. Det handlar ju vad som hände vid ett persiskt harem, vid ett persiskt konungahov. Men denna bok handlar ju om hur Gud skickade, hur Gud råder, hur Gud räddar och bevarar och sörjer för att hans ord och löfte inte går om intet. Nu skulle den judiska nationen utplånas. Och då skulle ju inte Messias kunna komma. Han skulle ju födas av Judas stam, Davids son, i Betlehem av en jungfru. Men hur skulle det kunna gå till om Haman fick igenom sin vilja? Och det fick han ju. Berättar Esters bok hur Gud är visare än det yppersta bland människor och hur han skickar och styr det och räddar sitt folk. Det är på Gud det beror. Och det blir man då påmind om i Purimfesten när man läste Esters bok. Och sen återstod det endast 3 böcker. De sista 3 i den tredje delen, skrifterna. Daniel, Estra Nehemja, som är en enda bokrulle som hör ihop, och krönikeboken som är en rulle som repeterar och tar om och upprepar sambandet i historien med just David. Det var gamla förbundets, gamla paktens rulla, de tre delarna. Och vi vet att Jesus hade dessa tre delar, för han talar om loven, profeterna och salmerna. Salmerna, det var den tredje delen eftersom den började med salmerna. Eller ibland heter det loven, profeterna och skrifterna. Ibland kunde det bara sägas loven. Och när Jesus säger inte en prick av, står det loven hos er, ska förgås. Då betyder det alla gamla testamentets skrifter uppkallade efter den första delen, loven. Och när Jesus talar om Abels blod och Zakarias blod, så nämner han det uttryck för människans avfall och synd som kom uttryck i mord. Det som skedde, det första mordet på Abel i första Mosebok 4. Och det sista mordet, inte i tiden kronologiskt, men som var omnämnt i den sista, det sista omnämnda i bokrullarna. I den tredje delens sista boks 24 kapitel av andra krönikeboken, där talades det om det mordet. Och därmed anspelar Jesus på alla de brott som har skett från bokens början, gamla testamentets början, till dess slut. Så ser ni att detta bibliotek är en ordnad och rik samling, och att det är sant som aposteln säger, att dessa skrifter, de kan göra oss visa till frälsning. Och det är dess hänsikt. Nu blir det rast till klockan 7. Jag har tänkt på det, att det kanske finns frågor i anslutning till dessa föredrag. Jag kanske ska fråga i demokratisk ordning om auditoriet önskar att vi efter varje föredrag här efter lämnar 5 minuter för frågor. Är det någon som önskar det? Eller är alla frågetecken uträtade? Det finns säkert många frågor, och vi kan naturligtvis inte besvara dem. Men om någon har något spörsmål i anslutning till vad vi talar om, så har ni möjlighet att komma med det. Är någon som vill fråga om något just nu? De apokryfiska böckerna, ska vi ta det innan vi tar rast? När det gäller gamla testamentets apokryfiska böcker, så råder det ingen som helst tvekan om att de har aldrig hört med till kanon, till de heliga skriftrullarna. Utan i den heliga kanon, som jag nämnde, loven, profeterna och skrifterna, har aldrig gamla testamentets apokryfer hört hemma. Utan det var de grekisktalande judarna i Alexandria som också skrev av och tog vara på andra skrifter. Och som skrev av dem i samband med att de också skrev av bibeltexter. Och den vägen har de kommit in i den kristna kyrkan och betraktas som kanonisk skrift i den romersk-katolska kyrkan. Men aldrig i den lutherska. Och det är väl det, för att rent sakligt så har de aldrig hört med till de kanoniska skrifterna. Däremot är de, som Luther säger, nyttiga att läsa. När det gäller Nya testamentets apokryfer, kanske jag ska ge ordet till Glenn. Jag plågar honom lite när han har åkt ända från Amerika för att få vara i Stavanger.
när det gäller Nya Testaments apokryfiska böcker, det finns ingen stor frågetecken verkligen, för de aldrig har kommit i samband med kanon. I den gamla testament apokryfiska böckerna, de har varit tillsammans i samma bokformat, man kan säga. Hieronymus har ställt dem i samma bok, men har sagt att de var inte alls inspirerade. Men det nya testament böcker var så apokryfiska böcker var så dålig verkligen att de har aldrig kommit någon fråga. Det var en eller två kyrkofäderna så på en gång sa det, ja, jag tycker om denna eller jag tycker om denna, men verkligen det var aldrig någon fråga om de var inspirerade. Och de upptäcker mer och mer och mer. Det finns många mer, kanske 50 stycken i Nya Testament, alla möjliga sort böckerna, men ingen har aldrig varit allvarlig en fråga om det var inspirerad. De var mycket dåliga imitationer.